Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, hallå, ni lyssnar på Okristat med mig, Asabia, lilla syster och barnmorska.
Du var så jävla an.
Och ni lyssnar här på mig.
Och Pokoa, sjuksköterska och Dola. Det är det.
Och stora syster till mig.
Och stora
syster, och lilla syster till Elisabeth. Och Claes och Tom.
Det stämmer.
Mm, som ni inte vet någonting om. Men i alla fall, hur är läget uppe?
Jo, men det är bra. Jag känner mig uppiggad här av att komma in till dig som var så jävla bra.
Man undrar hur jag kommer vara imorgon. För att,
alltså,
jag känner, undrar hur jag kommer må imorgon, för det kan ju verkligen gå upp och ner. Men just nu är det toppen.
Jätteskönt ändå. Härligt att se att du är så glad och så full av energi. Då kände jag också, det smittar jag av sig.
Ja, verkligen.
Oh, okej. Okay. Okay, let's do the damn thing.
Let's do the damn thing.
Kära Bachelor.
Det är en tråkig sak att jag kollar liksom. Jag har kommit ut ur Bachelor. Efter 10 år.
Du kollar inte på Golden heller?
Nej, liksom inte kommit porr? In i det. Porr?
Ja,
jag Opo skickade med en streaming-sida. Jag skickade, alltså det är så grov liksom, porr, ja,
man, måste vara väldigt snabb. Alltså jag klickar ju bort innan jag hinner se någonting, tack och lov. Men de som du visade, jag kanske bara har varit för snabb, för att jag kände liksom inte igen de bilderna.
Hon hade typ en buttplug i sig och liksom frontal cam, och jag bara kände det här,
ja, det var lite.
Jag försökte ha såhär wholesome mysig stund med Golden Bachelor, det är såhär Bachelor för gamlingar, lite äldre människor. Ja, nej, men jag har inte riktigt kommit in i den. Jag såg inte förra säsongen Bachelorette.
Nej,
och då har jag inte kommit in i Paradise. Det är Paradise nu.
Ja, det kollar jag på. Det gör ingenting, tycker jag.
Nej, alltså, okay.
Det är ändå bara samma typ av personer. Alltså snälla rara. Okej, okay, du var med i Charity Season. Men alltså, när de väl har kommit ner, alla är bara såhär, åh gud, det är så snygg. Och sen börjar de. Liksom.
Okej. Okay. Mm. Ja, men det är faktiskt tråkigt. Men
ja,
jag
då kan du inte heller lyssna på Juliet.
Nej, jag vet.
Nej, det, ja, okej.
Okay. Det är mycket interna grejer här nu.
Ja, det är mycket grejer. Men,
Okej, du kommer precis från jobbet, eller?
Ja, jag har haft brandutbildning idag och så har vi haft det var faktiskt ganska kul.
Okay.
Och fick alltså släcka bränder.
Jag hatar sådana där grupparbeten.
Ja, vi var 5 pers. Jag kände bara en av dem. Men han var bra, han var väldigt passionate. Det är kul med någon som
verkar... Ja, det är jättekul.
Han verkar... Han brann för eldsläckning och var väldigt noga med att säga att han fortfarande är aktiv brandman. Alltså det sa han.
Det sa
han
många gånger. Han håller inte bara på med sånt här.
Nej. Och det var kul, och det är också så här, så himla... Alltså, viktiga grejer att påminnas om ändå. Mm. Det var liksom basic grejer, men var så här, jaha. Absolut, stäng dörren. Det var det viktigaste av allt. Brinner det någonstans, stäng dörrar. Det var det jag tog med mig mest av allt.
Man tar med, jag tänkte direkt på mig, hur jag blir i en krissituation. Jag hoppas inte.
Du kommer slänga upp dörren och springa dig.
Även om det är någon där bakom mig. Nej, hoppas inte det. Jag tror nu när man har barn, skulle jag aldrig lämna dem i sticket.
Nej.
Det skulle jag faktiskt aldrig.
Men alltså... Både du och jag bor ju ganska högt upp. Alltså, vi fick gå igenom
det. Sånt här kan jag inte tänka på.
Ja, men om det skulle brinna längre, eller om man känner att det luktar rök och man öppnar dörren och bara okej, men jag ser att det är lite rökigt. Alltså de frågade ju vad gör man då? Mm. Alltså min reaktion, om jag ska, alltså min reaktion hade nog varit att gå ner och kolla vad är det som händer.
Mm.
Och det sa han, det var ju ett absolut
okej, det var så nej. Jag gjorde när det här hände mig.
Man ska bara öppna, känner att det luktar rök och det verkar skumt, då stänger du.
Va?
För att du kommer vara säker, eftersom du inte vet, alltså om det är på första våningen och det brinner ut av bara helvete, då det räcker med, sa han, 2-3 andetag av den här röken. Och då kan du bli liksom allvarligt rökskadad.
Okay.
Och bli liksom, alltså att man inte vet riktigt vart är det rökfritt och man blir liksom förvirrad. Så det var bara, var kvar i det lägenhet, för det är en brandcell. Varje lägenhets unit är en brandcell.
Och det här brandpodden.
Ja,
men, absolut.
Nej,
men gud, jag får lite
men det är sådana grejer jätteviktigt.
Men det är bra att veta. Jag agerade verkligen prick tvärtom. Det hände mig när jag bodde i Midsommarkransen med mitt ex. Och då, det har jag sagt till dig. Att
ja, du lämnade dem för
han kunde inte vakna. Han sov så himla djupt. Jag bara, alltså, men det är hemskt att jag gjorde så. Men han vaknade sen och kom strax efter mig. Men då sprang jag ju ner. Då brann det i källaren och jag kom ut och så. Men jag bodde också på ettan.
Ja, då är det lite annat. Alltså, jag bor på 7:an och jag vet inte, du bor på 6:an nu. Då är det liksom, då kan det vara på så många plan och det kan ha blivit liksom världens rökutveckling på plan 1-2 utan att man vet om det på plan 6.
Okej.
Okay. Ja, men det var sådana grejer är viktiga att påminna sig själv om. Och sen så hade vi en genomgång av ett protokoll och då kände jag också bara så här, just det, i forskningssjuksköterska. Och att man har liksom lärt sig mycket grejer. Det är också kul att bli påminna.
Kul. Du såg ut som en forskningssjuksköterska när du kom in här med din karolinska badge. Och ville verkligen visa. Bara, jag är aktiv.
Jag är aktiv forskningssjuksköterska
fortfarande. Jag är inte bara...
Jag är inte bara poddare.
Event. Du går på jättemycket event.
Ja, det beror på vad man tycker jättemycket. Event.
Jag tycker det är jättemycket. Jag tror det är mer än gemene.
Mer än gemene, ja det är det.
Mm. Jag mår bra.
Hur mår du?
Ja.
Vad har du gjort idag?
Mår jättebra. Jag kände i morse. För jag tror att de började så bra. För att jag har ju inte satt larm på min telefon på alltså 5 år. Om inte det är att man ska till flygplatsen. Eller något sånt där. För att de vaknar så tidigt.
Ja,
okay. Förut. Alltså 5-6 tiden. Men nu jag måste vi börja sätta larm. För att vi vaknade ganska sent. Allihopa. Jag fick väcka Lalo, min 5-åring. Det minns jag inte att det har hänt.
Det typ. Alltså snackar vi klockan 7 eller?
Jag väckte honom 7:45.
Wow.
Ja, och jag och Siv vaknade 7:30. Det är toppen.
Gud va.
Så jag väckte både Armat och Lalo och bara, hallå, nu måste vi gå upp. Vi ska vara på förskolan 45 minuter. Jättenice, så vaknar liksom utvilad. Det är väl det, kanske det som gör att man är
bara,
glad. Inte sovit på 5 år. Så det var jätteskönt. Och så solen skiner.
Ja, det är underbart.
Det är underbart, det ger mig otroligt mycket glädje.
Och den är skarp. Alltså det är liksom skarp sol rakt in i ens ögon. Ja, jag håller med.
Och så kände jag så här, du vet, det är ett jätteprovocerande quote eller affirmation. Folk blir provocerade av det. Men jag känner verkligen, I choose happiness. Jag kommer vara glad idag.
Ja,
och jag ska vara typ no matter what. Jag kommer se saker på den ljusa sidan.
Power through. Med glädje.
Alltså glaset är halvfullt idag, så kände jag verkligen. Så var det pep in my step. Haft lite med olika motgångar, men det har gått bra.
Det var water of a duck's back.
Ja. Och vad känner imorgon blir det gråtfest.
Ja, vet du vad, det var njutande
förra så länge avsnitt, det går. Då var jag sådär. Jag var så trött, så jag höll på att gråta. Ja, men det är toppen. Sen så har jag varit hos barnmorskan. Alltid mysigt. Vi skrev en liten sammanfattning. Som man gör vecka slutet här. Vecka 35. Hade lite att säga ändå. Och rent fysiskt är ju det tipptopp.
Perfekt.
Än så länge. Jag är jätteglad för det. Jag har ju lite så här.
Att vara glad för.
Mitt blodsocker är något som jag tänker mycket på. För jag äter väldigt mycket sötsaker. Men det var i alla fall bra. Och bra tryck. Och den här bebisen ligger ju strålande där nere, ruckbar.
Perfekt, kör på.
Jag trodde verkligen den skulle... Men nu... Ja, så jag kände bara topp. Kroppen är med mig. Allt är med mig, så var jag och träna. Fick akupunktur, asskönt. Så kommer jag hit och träffar dig. Och så är det nedräkning nu. 6 dagar kvar och 5 pass kvar. Sen...
6 dagar kvar?
Tills jag slutar jobba. På mottagning.
Vad är det för datum då?
Jag har min sista dag på måndag nästa vecka.
Vad är det för datum?
Jag vet inte. 30 oktober tror jag.
Gud. Okay. Vadå? Nej, jag var så här, det du betyder så... då att jag har 1 vecka kvar bara att skriva klart
boken. Jag tror onsdag är första.
Jag vill kräkas.
Det kommer kännas toppen. Det kommer kännas så
otroligt.
Nice. Jag ser en målbild jag har. Har du sett The Crown?
Nej.
Inte? Vad hemskt. Men om du börjar se den så kan du catch up. Alltså det är en jättemysig serie. Den har jag sett helt själv. Alltså det, jag, ah, det är härligt.
Okej, okay, det kan jag gott
Ja, men se. Alltså gör det. Och vilken ynnest att du har första säsongerna. Guld.
De är material. Riktigt bra. Okay.
Ah, jag tycker det. Sen så blir det lite sämre på slutet. Men nu kommer sista säsongen. Och,
hon ska dö. Eller?
Ja, hon kommer dö. Antar jag. Eller... Ja, nu vet jag att hon kommer där igen. 16 november. Då ska jag bara hänga i soffan. Binge. Ha ett spread av massa mat. Och bara gå mellan kök och soffa. Och du får jättegärna komma och kolla med mig.
Gud, men då måste jag ju ha kommit i kapp.
Jag vet, så det är gött stuff. Men man kan ju också hoppa in. Alltså, du vet ju liksom. Men man vill ju älska karaktärerna.
Ja, det vill man faktiskt göra. Okej, ja, men det lät jättehärligt. Vilken mysig målbild. Mysigt att ha såna här delmålbilder.
Verkligen.
Alltså längs vägen.
Precis, som inte är så svåra. Det är om 2 veckor liksom.
Ja, men verkligen.
Och det är bara jag sett på tv.
Sett på tv, köp mat. Och var hemma.
Ja.
Du, när ska vi ha ett möte för ditt födelsedag?
Alltså det är så mycket som också ska hända när jag är ledig. Till exempel det.
Ja.
Min ena hembarnmorska är på Hawaii. Så när hon kommer hem så sätter vi ett datum, tänkte jag. Och så börjar vi fundera. Jag börjar känna mig ganska laddad och det ska bli jätteroligt.
Det kommer bli a blast.
Det kommer bli a blast. Det kommer också vara jobbigt och svårt, men jag tror att det kommer gå bra faktiskt.
Det kommer gå asbra.
Det känns så.
Verkligen. Alltså jag är verkligen... Det kanske man ska inte vara så, men jag känner... Jag,
du blir riktigt chockad om det inte går bra.
Fruktansvärt högt förtroende för dig. Och vad du är kapabel till. Och alltså också att... Alltså även att om du skulle känna att någonting känns bra. Jag är också helt säker på att du kommer berätta för oss. Så att vi kan också göra det vi behöver.
Jag
känner mig helt inte stressad. Lugn. Alltså 100% ostressad.
Ja, men kul. Men jag sa det, jag vet inte, du kollar aldrig på min Instagram stories, men jag sa det igår på Instagram att jag känner mig också, alltså nu orkar jag inte hålla på och prata hemfödelse så mycket. Nu ska vi prata här i podden, jag ska prata med dig faktiskt om så här akuta situationer. Så, men i det här sammanhanget känns det fine, och typ med andra lika sina vänner och sånt, men så här, i andra, ja men typ jag fick fråga om att vara med i en panel till exempel som verkade bra och så, som jag hade kunnat
tacka dig
till. Precis. Jag tipsade dem. Ska du göra det?
Nej, jag vill inte.
Nej. Men då tänkte jag bara på en sån sak att jag orkar absolut inte hålla på så här prata, alltså försvara mitt val eller någonting just nu, eller ens lära någon eller förklara, alltså jag kan absolut göra det andra sammanhang, men jag känner just nu det är inte
That's
min roll. Nej, det är inte alls where I'm at. Jag känner också att, vet, man är så här ganska mottaglig, inte att jag känner inte att jag är så lätt rubbad, men jag har ingen lust att ta in andras rädslor och sånt. Jag skrev till både Märta och Rakel, de har ju varit i olika sammanhang nu i och med den här dokumentären Min vilda graviditet, eller vad den heter.
Har jag inte sett den?
Jag har inte sett
det
heller.
Vad heter det? Ja, Rakel, ja. Det alltså handlar om henne, eller?
Jag tror det. Jag har faktiskt inte sett den heller. Och av samma anledning, typ att jag såg några klipp från intervjun med henne i Nyhetsmorgon. Jag blev också så här matt, typ. Alltså jag blev matt och hennes vägnar. Men hon skrev också det, att hon bara, under graviditeten, jag hade aldrig orkat det här. Eller, alltså jag har, men nu känner jag att, säg vad ni vill till mig. Alltså man kan ta det på ett helt annat sätt. Och jag ser fram emot att komma tillbaka med mer glöd och anda. Men nu...
Var sak har sin tid. Så är det verkligen. Bra att du lyssnar på det. Klokt.
Tack gud. Nu pratar jag för mycket.
Inte alls.
Käften,
inte sorry. Alls.
Jag är bara jätteglad. Nästa vecka är jag depressed igen.
Nej, det vet vi inte.
Om det är vissa som kanske gillar den sidan av mig mer.
Okej, de kanske borde blicka in och fråga sig varför. Men det är jättehärligt att prata om hur glad det är. Men vi ska också prata om någonting som inte är något att glädjas över, kan jag inte påstå.
Ja, alltså det är väl...
Det är inget att glädjas över.
Nej, det är inget att glädjas över. Men det, man kan ju verkligen sätta... Det verkar som att man kan lägga fram vilket motion man vill i riks... Eller jag vet inte vad det är för regleringar kring det där. Vi pratar om... Ni kanske har sett att en riksdagsledamot som heter Joar Forssell från Liberalerna har lagt fram ett förslag. Där han vill... att Sverige ska satsa mer på forskning om artificiella livmödrar. Vi har pratat om det här lite tidigare.
Ja, det har vi gjort.
Mm. Men då var det artificiellt, då var det på döda.
Ja, precis. Att man skulle, det var typ donerade, nej, det var att man skulle exakt gro ett embryo i en död persons livmoder. Eller en hjärndöd person då, så använder man kroppen då för att...
Ja, det är ju typ... Det har också
båda grejerna
båda grejerna är. Men den har ju i alla fall... det kan finnas ett värde i att det är en levande kropp som med hjärtslag och så vidare. Jag tänker för barnets skull. Åtminstone för artificiella...
Hjärtslag, jo precis. Ja, de är också... Det vet ju inte barnet, men de är också fake. Liksom.
Alltså fake, ja precis. Men ja... alltså de hade inte klarat det utan support, nej.
Nej, precis.
Alltså. Men så här säger jag i alla fall Joar. Naturlig graviditet. Graviditet. Förlåt. Jag ska inte betona varje ord.
Bitch. Men jag blir det känner jag redan.
Nej.
Jo, jag känner mig inte.
Okej. Personligt på, han kanske är jättesnäll. Wow. Naturlig graviditet är en av de farligaste sakerna som livmoderbärare och för den delen ofödda barn kan utsättas för. Is that a fact? Den civilisatoriska utvecklingen kräver att framsteg görs i riktningen att avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan. Står det i hans motion då. Som han lagt fram till riksdagen. Man måste kunna rädda liv om man kan, säger han. Till Göteborgs-Posten. Ja, tankar, spontana tankar om det här då?
Men jag tycker också att det känns så jävla... Alltså det första jag känner är att... Det är därför jag också kallar dem a bitch. För att jag känner att det här känns så falskt. Det, du menar inte på allvar att du är så orolig för liv och det värre. Och att du tänker att det här... är vad som behöver göras för att skydda livmoderbärare framför allt.
Det var någon som skrev till mig att han verkar ha... att det är så uppenbart att han har varit med om något trauma.
Säkerligen.
Och då tänker jag att kanske då kanske inte är... Då kanske han tror... Alltså att han är så pass rädd och han är så pass skräckslagen inför födandet och har sett det från dess värsta sida eller så. Att därför är det kanske... genuint, men det är från helt... Han kanske blir helt blind från sitt eget trauma.
Och någonstans kan jag kan förstå om det handlar om hans egna val sen efter det. Liksom, hur han pratar one-on-one med någon. Men att ta sitt eget trauma och sen så lägga ut en motion som kommer påverka miljontals människor. Det är... delvis orimligt men också oetiskt.
100%.
Man kan inte utgå ifrån sin egna trauman och sen
inte,
lägga
han
ut
han kanske
alla.
Inte ser det, men ja.
Ja, det kanske inte gör, men det är oetiskt ändå.
Mm. Ja, det här,
du måste ju bearbeta ditt eget, och om du ska lägga fram ett sånt här förslag, hur många kan han ha samtalat med som har olika perspektiv på det här? Alltså det kan inte ha varit särskilt många, för att många längs vägen borde ha sagt till honom att det här är ganska orimligt. Alltså, det här är inte vad livmoderbärare behöver i första hand för att vara säkra.
Nej.
Han hade ju inte behövt leta länge för att komma.
Alltså att prata
om man bara
med
folk statistik.
Som också, alltså. Det är statistik, men också, jag tror de, i alla fall de som jag pratar med, det är inte det någon stor grund heller, men de flesta, de kvinnor jag har pratat med, också de barnmorskor, även när jag pratar med några förlossningsläkare, tycker jag att det här är ett orimligt förslag. Så att det uppenbarligen finns det kritiker. Sen så tror jag inte att den här, att det kommer bära särskilt mycket frukt, men det är ändå talande för våran syn
100%
på kvinnor och barn.
Och det här är ju på något sätt en extrem, alltså det han säger innan liksom lägga, innan han lägger fram själva förslaget, är ju ändå det här med att det är så livsfarligt och bra. Och det har man ju folk slänga sig med i tid och otid, att det är liksom det farligaste man kan göra. Det finns ju hur många liksom olika debattartiklar som helst som börjar med det, att så här, det här är så barbariskt, och därför säger man liksom att, ja, det är klart att alla borde ha epidural, eller alla borde köra kejsarsnitt, eller alla borde något annat för att det är så farligt då. Mm. Därför borde ingen föda hemma för att det är så jävla farligt. Och, alltså, så jag menar, så argumenten han använder är ju liksom vanligt använda argument.
Ja.
Sen vad han kommer fram till är lösningen. Det är det som är på något sätt ännu extremare.
Ja, precis. Alltså det här med att det är det farligaste man kan utsättas för, det är också något som har liksom, som har blivit vissa sanning utan att det finns någon grund direkt. Alltså, det är, stämmer inte, i alla fall inte för oss som bor här i Sverige. Det finns många saker
alltså,
som är bra mycket farligare.
Då skulle det inte vara 10 miljarder människor. Om det var det farligaste vi kunde utsätta oss för i livet. Alltså, I mean, that doesn't even make any sense.
Nej, precis. Det är bara inte, alltså det finns väldigt
det
många
bara
andra
inte
saker
sant.
Om vi pratar liksom död och skada, så finns det väldigt mycket,
det är så mycket grejer jag kan göra som är mycket farligare.
Men som jag sa, exemplet
men,
med alltså,
börja med heroin, alltså men det finns
fler
jättemycket
som
grejer.
Blir kvinnor som blir mördade av sina manliga partners per år i Sverige än som dör i förlossning. Det är ganska ja, det kan man ju ta.
Ska vi, då ska vi
på,
liksom ta ut all semen först och sen kastrerar vi alla så att de kanske inte har liksom, samma testosteronhalt, så kanske vi får ner lite. Är det liksom ett rimligt förslag? Alltså, men det, är så det är lika sjukt förslag.
Lika extremt. För jag bara, alltså, om man ska också, några grejer som jag reagerade på, bara första orden. Alltså att det också är naturlig graviditet.
Ja, vad menar jag med det?
Det vet jag inte. Jag vet inte vad är det någon, alltså, för det är som att det poängterar att det här naturliga fysiologiska är det farligaste.
Det är absolut.
Så det är lite intressant.
Intressant.
Jag tyckte också det var intressant. Jag blev förvånad, det var många som anmärkte på det, som att han använde ordet just livmoderbärande, för att det kändes lite progressivt och inkluderande. Men i det här sammanhanget känns det så himla avhumaniserat.
Ja, men alltså,
eller hur?
Det är också så här, du ska använda något progressivt i en så jävla icke-progressiv fråga. Alltså det här är inte progressivt. Om det är det, fast jag misstänker att han tycker väl det, att så här, nu ska jag rädda livmoderbärarna från det här jobbiga som de har behövt handskas med hela tiden. Men det i sig är inte särskilt progressivt, eftersom han antagligen inte har samtalat med särskilt många livmoderbärare om saken.
Nej, precis.
Så då talar man ju över huvudet på de här då livmoderbärarna, och det är väl en av de mest icke-progressiva grejerna.
Har du läst livbärarna?
Nej, jag har inte läst. Nej, men jag vet vilken bok
alltså, det är. Det är basically the plot. Och det är en dystopi. Men det är som att han kanske, det är väldigt intressant, för man bara, har du läst bok? Okay. Han blev inspirerad.
Han bara,
trodde att det var
det här är vad de vill.
Nej.
Helt
men också det här med att så här, avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan. Jag blir ledsen när jag läser det. Att man också inte ser att
att han tror vilken, att alla ser som en börda och inte som en enorm blessing.
En omvälvande, liksom en portal till att bli förälder, en transformation för väldigt många.
Och att ett barnet. Också många lär ju känna en del av sig som de inte ens visste fanns där.
Mm.
Man också öppnar ju upp det som vi pratar om nu, att du ska inte ta in andas. Att vara så här öppen. Så vitt jag vet finns det ingen annan tid i livet när man är öppen på det här sättet, att man kan höra sin inre röst lika mycket, att man kan ta till sig av andras energi på samma sätt. Och det också kan ju vara jobbigt, men det kan också vara fantastiskt, verkligen.
Precis.
Och att det här ska man också ta ifrån folk. Och också tänka, den här, just om man bara tittar rent fysiskt, att man pratar om att få den här livets oxytocindusch då ungefär en kvart efter. Det tar mig också bort det från några. Även fast min första födsel, det var mycket som var jobbigt liksom. Men lättnaden och det här, alltså att känna sig som att jag skulle kunna göra vad som helst.
Mm.
Vad som helst. Den känslan var ju värd alltihopa.
Mm.
Liksom, hur tufft och jobbigt det än var. Att få känna sig som att jag är oövervinnlig. Alltså jag gjorde den här människan och jag fick ut den här människan. Och här sov vi båda två. Det är ju någonting man bär med sig hela sitt liv.
Ja,
och det tar du ifrån.
Från väldigt många. Och det är ju så att det är också många som har så himla trauma och skada. Och att det är liksom för dem en jättesvår upplevelse. Men det finns så mycket annat man hade kunnat fokusera på för att förhindra det. Alltså inte minst inom hur vi ser på och bemöter graviditet och födande. Alltså att gå till den här väldigt extremen som också skulle vara otroligt kostsam.
Det är exakt det jag tänkte säga.
Det finns så mycket annat. Alltså börja inrikta forskning på kvinnor för det första. Alltså det är en väldigt liten del.
Skulle kunna vara en bra livmoderbärare.
Ja, precis. Mm. Alltså, det är en väldigt liten del av forskningen som är inriktad på just kvinnorelaterade frågor. Det kan ju vara en bra början.
Alltså,
konstruera vården utifrån.
Det skulle kosta alltså, hur mycket pengar och resurser som helst över flera år. Också så här, kanske pytsa in det lite i förlossningsvården.
Gör den säkrare också, men också hur med graviditet och möjligheten till vila innan utbildning. Ja, det finns så att det där känner man också bara så här, vänta, sakta i backarna. Det var några som skrev till mig när jag tog upp det här som var bara så här, men kan det inte också vara värdefullt att man ändå så här vill ta det på allvar? Det är många som inte dels kan få barn själva, alltså då såg man det som, alltså, som en way to få ett barn. Men också typ för de som inte alls vill vara gravida. Eller för många är det ju läskigt och är förenat med fara och så vidare. Dels tänker jag på det här. Men det finns så mycket annat man kan göra före. Mm. Och sen så är det precis som surrogatmödraskapet. Ja, men på vems bekostnad?
Ja, hur, till vilket pris?
Till vilket pris? Och vem säger hur det här skulle påverka ett ofött barn att inte få liksom
leva
och växa i en annan kropp. Man vet ju själv det är ju, i alla fall för många så är det ändå att man har en anknytning redan i det här stadiet.
Och även om man själv barn, inte känner den
att
direkt
de känner,
så märker man ju att barnet känner
exakt
den anknytningen.
Mm. Och att få vara liksom i en pulserande, levande, rörande kropp där som känner, har hormoner. Ja,
det blir nästan och ska ledsen. Man, alltså,
ja, och tänk
på att den ligger där helt ensam. Då ska du börja livet i ensamhet.
Och då tänker du att man ska ha artificiella hjärtslag och artificiella och
ju,
allting.
Du är ensam ändå. Alltså jag menar.
Så det är, ja. Galet, lite galet förslag. Börja om.
Ganska jättegalet.
Jag tar gärna ett möte. Och så i mitt
efter graviditeten.
Efter graviditeten kan jag prata med dig.
You are, if you're listening. Ring mig i februari.
Du, det var länge sedan vi nämnde våran kurs. Hypnokurs.se i den här podden. Så vi gör det. Om det är någon som inte vet. Det är ju nya personer som lyssnar då.
Det är faktiskt en jättebra kurs. Har du börjat lyssna eller?
Jag har inte, men jag har liksom inte börjat med någonting. Nej, allting ska ske i november.
Du tror att du ska vara ledig. Nej, men du kommer ha fullt upp med fullt olika upp med ledighetsgrejer.
Ja. Nej, men jag har också, jag känner att jag har ju
the
mycket
basics,
i mig. Men jag kommer att lyssna på den. Jag tycker också det är så trevligt att det är din röst. Ja, men vet du vad jag kan göra? Det här var ju faktiskt inte planerat. Men ska jag läsa en liten recension som jag tyckte var trevlig?
Det tycker jag verkligen ska jag.
Det här är alltså en förlossningsförberedande kurs och postpartumförberedande amning.
Och också alltså, som är väldigt, alltså, kan vara gynnsam även under graviditeten. Jag vet inte hur man ska säga det alla gånger, men alltså, det är avslappningsövningar och att slappna av, att känna in sin kropp. Och liksom allt sånt där, det är ju gynnsamt
även efter.
Efteråt, och men också under graviditeten. Alltså att ja, det kan, ja. Man kan göra, för att det är skönt. Allting, inte bara med fokus på att du ska få ut barnet, utan även att liksom ta vara på den här tiden som gravid.
Ja.
Och få en stund att njuta av att vara.
Bra input. Och det här friskvårdsbidraget gäller, ska vi säga. Och man kan använda e-pass och
alltså, Wellnet.
Jag säger Walnut, jag tycker det var en bättre namn, men det är nog Walnut.
Ja, men jag ni tror som de har det, som har det vet väl. Och jag tror det heter Epassi. Nu sitter E-passi.
Men också, vi har lite problem just nu med
Swedbank.
Så om ni har problem med köp så beror det därför. Men jag hoppas det är löst snart. Man kan använda ett annat kort.
Exakt.
Ska jag läsa den här eller inte?
Läs, okay. Är det fint?
Ja, jag tycker det var ganska fint. Det var kul, det var från en barnmorska som var bistod.
Kul,
ja,
kul!
Jag måste bara dela med mig av positiv feedback kring er kurs ur mitt perspektiv som barnmorska. Bistod vid en sjukhusfödsel där paret skulle få sitt andra barn. Kvinnan hade en positiv förlossningsupplevelse med första barnet, men hade ändå några saker som hon drömde om skulle förändras inför födsel nummer två. Hon ville föda i vatten, hon ville vara mer närvarande och själv ta emot sitt barn, och hon ville lita på och lyssna på sin kropp i större utsträckning. En stor del av hennes förberedelse innefattade er kurs. Värkarna drog igång och hon kände det tydligt. Även om läget var hanterbart hemma så kände hon instinktivt när hon ville åka in till sjukhus. En undersökning gjordes enligt hennes eget önskemål och hon kom sen ner i poolen. På högtalarna lyssnade vi på era affirmationer och avslappningar. Efter cirka 1,5 timme så födde hon sitt andra barn. Handen instinktivt på huvudet under krystskedet, och därefter tog hon emot sitt barn precis som hon önskat. En otroligt vacker födsel att ha fått bevittna, och det var så tydligt hur starkt er kurs bidragit till både förberedelse och att födseln blev som hon drömt om. Även starkt när man som barnmorska även på sjukhus har rätt förutsättningar att ge familjen det stöd de önskar. Ja.
Att jag börjar gråta. Ja, vår kurs är verkligen så vacker.
Nej, men den är bra faktiskt.
Ja, men fan vad alltså, ljuvligt. Ljuvligt att man har kunnat bidra till något sånt.
Och hon frågade om det fanns, hon bara, det är fler och fler som går i en kurs och som har gjort hypnobirthing, och hon vill kunna hjälpa till mer och undrar om kursen skulle passa för barnmorskor att gå. Jag sa absolut. Men också att vi kanske ska göra något för barnmorskor lite längre fram. I november.
Vi tar det i november när du är ledig.
Nej, men sen i vår.
Ja. Det skulle vara något. Vi fick faktiskt, jag hade ju det här Sound of Birth, och det fick vi också en fråga. Barnmorskor som ville göra något liknande. Så det är roligt.
Det skulle vara så kul att ta in också lite olika barnmorskor med sina erfarenheter.
Och höra lite,
prata, ha lite workshops, dela med sig. Alltså det hade varit
Värdefullt.
Så kul. Ja, det hade jag velat. Okej, okay, vet du vad jag ville snacka om?
Nej.
För att i söndags så la jag upp en liten film från Midwife Angelina. Shout out.
Ja.
Följer du, eller?
Ja.
Så rolig. Eller det är kul att hon är också en sån där som, hon hade typ 200 följare sist jag, eller när jag började följa henne, så har hon nu
200 000.
600 000, någon så här, jättemycket. Men jag förstår det. Hon är i alla fall en barnmorska någonstans. Kan det vara Atlanta eller någonting? Hembarnmorska. Och verkar ha väldigt mycket, många födslar. Ibland har hon flera per dag. Verkar asjobbigt. Eller så här back to back. Verkligen. Hon verkar verkligen jobba på. Men hon visade en hemfödsel där det blev en skulderdystosi.
Just det, det såg jag.
Får jag bara säga först att om ni följer det här kontot, jag tycker det är ett bra konto att följa. Det är väldigt så här, verkligt och
filtrerat.
Filtrerat och fixat. Ibland har de lite R&B eller gospel eller någonting ovanför filmen. Men det är också så himla ljust alltid, tycker jag.
Ja.
Och så här, mycket som händer. Så här, ja, så mycket folk. Det är någon tv på kanske. Det är framförallt väldigt ljust. Men ja. De okay, verkar tycka att
det är mysigt.
Ja, jag vet inte. Det ser ut som ett så här, amerikanskt hem. Alltså jag tycker det ser jätteomysigt ut. Ljus. Ja, men verkligen så. Ja, men hon visade i alla fall det. En skulderdystosi då att när den främre barnets ena axel fastnar under symfysen, det här benet som den måste ta sig under. Och det är verkligen att den fastnar, inte bara att det går lite sekt, utan att
det är, liksom
man behöver använda sig av manövrar för att hjälpa barnet ut. För att om inte barnet kommer ut så det kan ju bli jätteallvarligt för både den som föder och inte minst barnet. Och då kan man hjälpa barnet att rotera. Man kan också if you can't move the baby, move the mother, som man brukar säga, att få barn nu på alla fyra och se om det hjälper och så. Hon gjorde manövrar. Man fick inte se alla manövrar hon gjorde, men hon lyckades lösa axeln. Och då tänkte jag på det, att det var skönt att se. Jag tänker ju på lite sådana så här. Inte super mycket, men jag har ju olika scenarion som inte är optimala att få i hemmet. Mm. Men jag kände där att, och jag kände mig jättetrygg med min egen kompetens och med mina barnmorskors kompetens. Om det skulle ske till exempel en skulderdystosi. Och det, i det fallet så gör man ju i princip samma sak som på sjukhus under själva för att få ut barnet. Sen däremot om barnet skulle vara väldigt medtaget efter så har man inte samma resurser hemma.
Då känner jag mig också trygg med dem som du har valt.
Ja.
Alltså att de kommer kunna göra mycket ändå liksom, och veta vad de ska göra.
Ja, och det tog jag i alla fall upp och då fick jag lite frågor om det här, folk som undrade över just här, men vad gör man om såna här akuta saker händer hemma? Det var någon som skrev om hon hade funderat på hemfödsel med sitt andra barn, men sen så blev det av olika anledningar sjukhus och allt hade gått så bra i början. Och sen när hon kom till sjukhuset, vattnet gick spontant, så blev det en navelsträngsprolaps och det blev lite så här akut läge typ, men det gick bra. Men barnet blev togs till barnbordet och fick lite hjälp. Och då kände hon liksom vilken tur att jag var där. Och att, ja men lite hur jag tänker kring det. Så jag tänkte att vi kanske kan prata om några sådana. Det är folk väldigt nyfikna på. Så här, vad gör man om det blir akut?
Ja.
Och man behöver kanske, jag vet inte, snittas eller göra.
Ja men vård, helt enkelt.
Ja, när man behöver höja vårdnivån och fort också. Oh, nu kan jag inte andas, vänta. Jag ska bara sätta mig. Jag sa det för, jag ska försöka andas tystare än i förra podden. Det var bättre. Ja, men har du någon sån som du tänker, vad gör vi om det händer så här?
Vet du vad det första jag tänkte på? Det var när jag och Amat var på det här mötet med Ann och
Ann Petrén och Marietta.
Ja, precis. När du, innan du skulle föda hemma sist.
Mm.
Och då, det jag kommer ihåg mest från den, eller jag kommer ihåg flera grejer, men en sak jag kommer ihåg var just att någon frågade om det här akuta. Och då, jag kommer inte ihåg varför just det kom upp, men det var liksom om det skulle bli en aortaneurysm. Jag vet inte varför just det exemplet kom.
Mm.
Men då var det också så här, när de pratade om det, alltså då att den stora kroppspulsådern, att det skulle liksom gå hål på den och att blodet börjar sippra ut.
Mm.
Liksom, då får man ju en chock.
Mm.
Och även då, hur Ann, hon var ju bara så här, alltså hon hade sådana svar. Hon var bara så här, det har inte hänt, men det har jag läst på och då gör man så här och då visade hon hur hon bara så här,
tog,
ja precis, ja. Hon bara tog knytnäven rakt navet. In ja, och då kände jag också bara så här, hon var så, även när hon skulle bara svara på den här frågan, det var inga betänkligheter, då kommer jag bara punch in the stomach, stoppa blodet. Jag ringa håller kvar så
tills exakt.
Ja. Och då kände jag också bara så här, det finns ändå mycket grejer man kan göra på plats. Det finns, och också som gör att man liksom, ofta så har man ändå några minuter liksom, för att liksom på sig innan ambulansen kommer, och de kan också göra ännu mer. Skulle det vara något så allvarligt, ja men då kommer väl liksom akutbilen, och så att det är narkosläkare. Alltså jag menar, det finns ändå så mycket resurser som finns i närheten om det är så att man föder nära ett sjukhus. Alltså jag menar, det är ju inte alla som gör det, men om vi använder de liksom vanliga liksom säkerhetskriterierna. Mm. Så jag tänker att det är inte som att säga, nu händer det hemma och då finns det ingenting man kan göra, utan det finns liksom många steg som till och med är innan man kommer till sjukhuset som man kan få hjälp med.
Mm.
Så det var det jag tänkte på spontant.
Mm. Bra tanke, precis. Och det är det som också känns väldigt skönt med att ha två vana. Och Cepide nu, hon jobbar, som jag, i min ena barnmorska, hon är ju ambulans...
Sköterska
nu också. Känns jättebra.
Jättebra.
Ja, så det känns supertryggt. Jag var trygg med henne tidigare också. Men jag tänker på, dels kan man väl ha som grund att det är inte... Det här säger vi 100 gånger, men jag säger det igen. Att när man möter vissa kriterier, som jag till exempel möter med att vara frisk.
Du och ditt barn.
Omföderska och mitt barn är också frisk. Och graviditeten har varit normal. Jag har dessutom två liksom helt komplikationsfria födslar bakom mig. Så är mina förutsättningar mycket goda. Och riskerna, alltså om vi nu ska prata risker och statistik och allting, de är lägre för mig i hemmet. Och det handlar väldigt mycket om att vi inte har interventioner i hemmet som i sig leder till andra risker. Så att på det stora hela så har man ju fått bättre förutsättningar. Och också att man har just erfarna barnmorskor med sig och att man vill föda hemma och man är nära till ett sjukhus för att kunna höja vårdnivån. Så förutsättningarna är jättebra. Så, men som alltid i livet så kan saker hända. Det är inte riskfritt. Det påstår jag inte.
Nej,
det
är inte heller som ingenting är ju
riskfritt att föda på sjukhus eller att göra vad som helst, leva sitt liv.
Nej.
Så är det. Så den ändå viktigt att ta med sig, att på det stora hela så är riskerna mindre om man möter vissa kriterier. Vad ska jag säga också? Och sen så är det också så här, när det gäller att föda, många från, om man inte blir igångsatt då, så är många uppmuntrade till att vara hemma så länge som möjligt ju. Och då kan ju också saker ske. Alltså navelsträngspolaps kan ju också ske då. Skillnaden då är att man inte har någon vård. Liksom. Så att det här är också... Ja, det är typ som att man inte kanske tänker på den biten. Att många är ju också hemma under en stor del. Och det brukar ju gå bra. Alltså jag menar inte att det är så här, nej, att precis, ni ska känna att det är farligt. Jag borde ha barnmorska hemma då. Men det brukar också gå bra.
Och då gör man ju samma sak. Alltså som om man har en planerad hemfödsel. Alltså händer det någonting, ja då ringer man ju ambulansen.
Exakt. Så, och det är väl svaret på många av de här frågorna. Om det är så pass akut att man behöver höja vårdnivån fort,
omedelbart,
då är det att man ringer helt enkelt. Som man gör annars i livet när man måste få akutvård, att man ringer ambulans. Men det vanligaste, nu, man har ju liksom ingen statistik på hemfödsel tyvärr, vilket är så här katastrof. Hoppas verkligen man kan ändra det. Men anekdotiskt så är det den främsta anledningen att man behöver mer smärtlindring. Inte minst förstföderskor.
Det är inte akut ofta.
Nej, och då blir man ofta skjutsad då av sin hembarnmorska till sjukhuset. Ringer sjukhuset, säger att vi vill komma in. Mm. Eller att man behöver kanske, att det är utdraget, man behöver värkstimulerande dropp.
Mm.
Så det är sällan det sådana här superakuta, men typ en sån akut grej är ju då till exempel skulderdysosi, och då känner jag mig supertrygg med att mina barnmorskor vet om de här samma manövrar som de vet om på sjukhus. Jag känner mig också trygg med att jag kommer kunna känna av hur jag ska röra på mig, och med att jag inte kommer vara bedövad. Jag kommer också känna mig trygg med att mitt barn är har resurser och troligen är välmående, för det kommer vi ha koll på. Den kommer inte heller ha varit utsatt för
läkemedel.
Några läkemedel, och inte heller liksom risk att den har blivit överstimulerad. För det är ju väl, för det var någon som sa, hur skulle du kunna leva med dig själv, till Rakel där på Nyhetsmorgon, skulle du kunna leva med dig själv om någonting gick snett eller så här? Och i kommentaren bara, men tänk om barnet hade blivit hjärnskadat, och hur skulle du leva med dig själv då? Och hon var bara så här, ja, självklart skulle jag kunna leva med mig själv. Jag vet att inget i livet är riskfritt, och man skulle väl aldrig säga så till någon som...
Nej, men snälla rara.
Skulle du kunna leva med dig själv om barnet blir överstimulerat av verkstimulerande dropp? För det, alltså det är väl den vanligaste orsaken till hjärnskada också hos små barn, om man ska, alltså ofödda barn, om man ska tänka så, om man ska vara så extrem, vilket man inte är. Ja, men förlåt, I digress. Alltså den skulle det så säga en sån grej, och då kan ju barnet vara medtaget, och då kan man ju också vara intressant att veta att man har ju med sig, när det gäller privata barnmorskor, de har ju olika saker med sig, men ungefär så har de ju lite liknande. Man har vissa läkemedel för att kunna dra, hjälpa livmodern dra ihop sig. Man har munblåsa för att kunna ventilera barnet. Munblåsa. Vad heter en sån här? Rubens blåsa.
Ja, precis. Mm.
För att kunna hjälpa barnet med andningen. Man har dropp och man har massa olika grejer.
Man kan sätta nål.
Ja, alltså, jag har gått igenom alla med Sabine. Hon har aldrig använt någonting av det här.
Nej.
Det kasserar och så skaffar vi nytt. Men vi har det ifall vi behöver det.
Ja.
Så det är inte heller att man är i de flesta fall då, alltså kommer dit helt tomhänt. Det finns,
det är som en akut väska, alltså ja. Som man har, ja, men som en akut väska helt enkelt. Mm.
Precis, lite anpassad efter det här scenariot då, med oxytocin och sånt. Så det finns det. Och sen så det andra är väl det här med navelsträngspolaps. Så det betyder alltså att navelsträngen hamnar framför barnets huvud och kan klämmas åt.
Alltså kommer ut före barnets huvud kommer ut, om man säger.
Exakt.
För framför, ibland låter det låter som att den är vid pannan. Alltså, förstår du vad jag menar?
Precis, alltså när barnet är inte ut än, men håller på att tränga ner och vattnet går och så hamnar som ett snöre liksom framför och blir klämd. Och då kan man, det här, risken för det är större om bebisen ligger högt och rörligt. Och det här är också något som man då kanske skulle få frågan av sin hemmamorska innan. Så att man vet om det också, ifall vattnet går.
Det var ju som med mig.
Ja, som med dig. Då visste du att om ditt vatten
går, då skulle jag ju ringa till, och det fick jag ju göra.
Ja.
Och sen så kände jag ju att barnet rörde på sig. Och då kom fram till att det är okej.
Ni gjorde en avvägning.
En bedömning.
Precis.
Okay. Och hade man känt att det nu dinglar ut.
Exakt.
Då hade man ju också fått instruktioner för vad man ska göra då. Då väl bara
högt med rumpan. Ja, precis. Upp med rumpan högt så att barnet inte trycker på den. Och om en barnmorska är där, då gör man också som man gör på sjukhus på väg till, om det är operation som gäller, att man trycker med sina fingrar helt enkelt, trycker upp huvudet så att
manuellt,
trycket
liksom
avlastas. Mm. Och det är samma sak. Om man inte lyckas flytta på navelsträngen, puttar ut den ur vägen, det kan man göra ibland, då håller man sina fingrar så där hela vägen i ambulansen
tills man kommer hem.
Home sweet operating table. Nej, men
tills man kommer till sjukhuset.
Precis, och då kan det bli omedelbart snitt. Då ska man inte himla om. Det är ju inte en vanlig situation, men det är ju en super, det kan vara väldigt akut.
Ja, och, men jag tänker också så här, det här är också någonting som föder man hemma så har man ju åtminstone oftast hört talas om det här innan. Skulle vattnet gå, då ringer man ju sin hembarnmorska och de kommer ju fråga vissa frågor. Alltså, men det är inte som att det här kommer oftast helt out the blue och man bara såhär, okej, då är jag fending for myself.
Nej.
Utan när man ringer dem så kommer de väl ställa vissa frågor och de har lite koll. Så att liksom,
alltså men om det händer innan de kommer dit.
Ja, precis.
Och det är ju som det också kan hända vem som helst som har planerat en sjukhusfödsel.
Jag tänker bara att det är en fördel på ett sätt. Alltså att man har då en hembarnmorska som känner en. Ofta har man ju haft lite kontakt innan och de vet att barnet är högt upp, så de vet att de, alltså att hör av dig när det är på gång. Och ja, men då har man en sån direkt kontakt.
Mm.
Och att det kan vara, kännas också ganska säkert för en själv om det är så att man planerar att föda hemma.
Eller man har gjort en plan innan att du ringer helt enkelt i förlossningen. Och precis. Hör av dig för att göra en bedömning. Ja, så det är ett scenario. Och det som också är positivt med hemfödsel när man tänker på den biten, att man inte generellt, jag ska inte tala för alla, jag vet att jag har förstått att vissa tar hår på hinnorna och amnutimerar även hemma, men mina hembarnmorskor skulle själv inte göra det.
Men det är väl med min barnmorska nästan alltid?
Nej.
Är det?
Nej. Det är andra
det är
också.
Bara det.
Men i alla fall, de som jag anlitat skulle i första hand taget inte ta hål på hinnorna. Så att de brukar gå spontant lite senare när barnet har trängt ner oftast lite mer. Och det tredje, I guess, eller det som man tänker skulle vara en akut situation är ju blödning efter.
Ja.
Det blir någon atoni, att livmodern inte drar ihop sig eller... det kan ju också vara blödning från bristning eller så, men det vanligaste är väl att om livmodern inte drar ihop sig, där är också risken mindre för att det ska ske, har man ju sett i hemmet, och det beror väl på allt det här som vi har sagt innan, att man inte lugn och ro, optimal frisättning av kroppseget oxytocin i bästa fall, att man inte har fått värkstimulerande dropp och då också har ett behov av det vidare, ingen epidural och så vidare.
Jag tänker, men också om det skulle det ske, måste ju hjälpa att alltså närvaron bara i sig, alltså att man är där på plats och kan uppmärksamma i ett tidigare skede kanske att nej, men nu går det inte åt rätt håll liksom. Istället för att då, som jag varit med om, att man blir lämnad ensam och så bara, åh, det här känns konstigt liksom, ja, men ska jag ringa, okej, men jag ringer på klockan och så tar det 7 minuter innan de kommer och då är det någon som öppnar upp och bara, oj, här är det jättemycket blod. Alltså i hemmet så är ju personen i närheten oftast i alla fall 2 timmar efter att barnet har kommit, och man, det är inga 7 minuter bort. Alltså känner man att men nu rinner det på, då ropar man bara, så är personen där inom 5 sekunder istället för 7 minuter.
Mm, precis, och att man har en fördel om det är så som det väl är. Inte alla, och inte, ja, men för många som har en privat barnmorska, att man har en relation sen innan, och att det också skapar en trygghet förstås, att man 100%. Känner varandra. Men hur man i alla fall agerar, då kan ju dels att man kan hjälpa till att massera livmodern som man gör annars, dels att man kan ge förstärkt dropp som man har med sig, det här oxytocindroppet, man kan ge andra läkemedel.
Alltså dropp eller menar du spruta? Va?
Båda. Mm. Man har med sig båda. Försök.
Okay.
Eller man och man. Alltså det är olika. Ja. Men min barnmorska ska ha med sig det. Så det är läkemedel då. Och om det liksom inte då går att stilla blödning. Alltså allting är verkligen spekulering. Då är det samma grej där. Då åker vi till sjukhuset om det är så här. Du behöver få blod typ.
Ja.
Eller om det är värsta fall. Det finns så många scenarier. Men då gör man en aortakompression på väg. Om det är så.
En gång till så tar man bara knytnäven rakt i magen.
Alltså man behöver inte göra det så här som att man boxar. Men man kan göra det långsamt. Trycka ner
så,
långt.
Så, det är så jävla. Det, och det är då inte behagligt.
Nej.
Helt enkelt.
Men det kan ju absolut rädda liv.
Exakt.
En enkel manöver som kan rädda liv. Men som sagt, risken för det är mindre. Så det är väl de. Har du någon annan sån där så här, och det här blir. Och det är också med barnet som sagt. Om barnet inte. Det är väl det att man inte har alla resurser. Om barnet skulle må mycket dåligt efteråt. Mm. Eller att ha någon oupptäckt missbildning som gör att den mår dåligt. Då är det också ambulans till sjukhuset. Och då måste den till NEO. Eller
och, och så kan det ju vara. Alltså det finns ju ändå en del sjukhus som också inte har NEO på sjukhuset.
Nej, jag precis. Och då får man förflytta.
Exakt. Och, jag menar, och då har man också gjort en bedömning att det är så pass säkert att föda där. Och att vi kommer kunna ta oss till NEO. Men då blir det ju, alltså om du föder på Södertälje eller hemma, då blir risken lika stor för barnet, om man säger, för att få hjälp. Till exempel.
Men att man också där har barnmorskorna i förhoppningsvis kunskap för att hjälpa ett barn som är lite medtaget, också kunna göra en bedömning. Är det här någonting som behöver mer vård eller inte? Så ja. Kontentan är väl...
För jag tänker att det är väl ganska vanligt just när folk bara säger, ah, men mitt barn blev taget till barnbordet så därför var det tur att jag inte födde hemma. Mm. Men jag menar, mycket av grejerna som görs på barnbordet kan ju också göras i sängen.
Med en taktnavelsträngt. Ja, absolut. Exakt.
Och det är också viktigt, tänker jag, för folk att komma ihåg. Och som sagt, om det inte går, ja då tar man det vidare.
Så är det verkligen. Man har också en annan liksom, vad heter det, alltså man har inte tidsbegränsningar på samma sätt. Man har kanske använder sig av andra metoder med att prata med barnet, ha hud mot hud, låta det ta lite tid med omställningen och då kanske många gånger så blir det inget.
Exakt, för det är ju väldigt vanligt. Alltså, vad skulle jag säga, jag tror för min del i alla fall, 100% av gångerna barnet har tagits till barnbordet ser de ju där inte mer än alltså några minuter.
Ja, okay. Det... Men ibland såklart kan du behöva sig papp hjälp.
Exakt, ja. Men jag menar bara att det är ju ganska vanligt att de går till barnbordet. Men väl där så
går det bra.
Av sig självt mer eller mindre så rycker de upp sig. Liksom. Det är ändå något att ha med. Att ditt barn gick till barnbordet betyder inte att barnet var döende. Vilket också är ett bekymmer. Att många tror just det. Att mitt barn gick till barnbordet och den liksom, hade inte kunnat klara sig.
Ja, precis,
och många har liksom lite men efter det.
Och tappat tilltron till sig själv. Eller, ja,
för de, får inte så, ja, de har inte kunnat uppfatta i alla fall informationen om varför barnet åkte, varför den fick komma tillbaka och sådär.
Men så kontentan är väl det att det är inte riskfritt. Riskerna är dock låga om man ingår i vissa kriterier. Mycket av det som gör det säkert är relationen man har till sin barnmorska. Kunskapen barnmorskan har. Kunskapen den födande själv har om sig själv och tilliten till sig själv. Och närheten och möjligheten till att höja vårdnivån helt enkelt.
Exakt.
Och det finns liksom en plan. Man är fortfarande... Alltså, man har ändå ett hantverk i att vara barnmorska, särskilt de som har då fått öva på att de är själva eller med en annan. Att man har inte allt det här andra runt omkring sig. De blir ju oftast väldigt skickliga på att hantera sådana här akuta situationer. Så det känns
100%. Och ens kliniska blick blir ju så jävla skärpt.
Ja, det är ju en verkligen bra... Alltså, att det mycket går att förutspå.
Ja, det är det. Det är många grejer går ju inte noll... till 100. Ofta så finns det ledtrådar på vägen om att det här går inte åt rätt håll och att man kan vidta åtgärder innan någon skada är skedd.
Exakt. Nu tog jag ju lite grejer som var lite 0-100 och så här som inte, ja, det är väl de sakerna som kan gå väldigt fort om man inte märker. Men det allra mesta kan man, som du säger.
Men även en blödning, det är ju inte alltid det 0-100 heller. Och att man bara såhär,
men det kan gå fort.
Det kan gå fort, det kan gå lite långsammare. Men jag tror att det är så mycket som kan undvikas av då att man har en person som har en relation till en, som är närvarande och som liksom också litar på sig själv. Alltså jag menar, det spelar också jättestor roll.
Och har, precis, lita på sig alltså själv och
lita på sin egen kontakten. Kunskap och liksom lyssna på sin intuition. Jag tror att det är någonting som kan vara svårt på sjukhus, för att man tittar så mycket på olika parametrar och apparater att det kan vara svårt att veta vart kommer min intuition in i bilden. Så man kan ha en känsla av att det här kanske inte är bra, men så tittar man på någon siffra och den säger, ja men det är bra, och vad ska man lita på?
Och just också när det inte är liksom att man inte, inget är forcerat, inget är dämpat egentligen. Man har all kapacitet att också känna in vad som händer i kroppen. För det är ju något annat om man om man inte kan känna det, eller om man är överrumplad av att något utifrån puttar på det. Jag tänker, om man till exempel blir igångsatt eller får vägstimulering, då kan det vara svårare. Inte omöjligt, men det kan vara svårare. Lika som med epidural eller så. Så det, hoppas ni tyckte det var svar på frågan. Men då var det på, när jag var på Nyhetsmorgon som bara, du kan aldrig komma ifrån att... Nej, det var när jag var i gympodden. Kär att jag tycker det är en bra podd. Och bara, du kan aldrig komma ifrån att risken finns liksom, att det blir, att det inte går bra typ.
Nej, och det, så är det. Så är det ju, så även är det på livet. Sjukhuset.
Och på sjukhuset.
Alltså.
Och i livet, då sa jag det här exempel med bilen. Alltså att jag vet att det är en... alltså det är många som dör per år i bilolyckor, ja. Men jag sätter mig och mina barn där för att jag anser att fördelarna överväger riskerna. Och så 100%. Känner jag också med det här.
Och här har du fördelarna på din sida.
Ja. Några sista ord. Nej. I choose happiness.
Ja, gör det. Jag ska också
säg det till dig själv.
Ja, jag vill säga det på morgonen. För jag tycker gör morgonen det. Är så jävla gräsliga. Ska jag också alltså, bara, I choose happiness.
Alltså testa. Det är jävla vidigt. Men jag tycker verkligen att du ska
Andreas
göra det.
Andreas kommer disown me. Vet du vad?
Säg det högt. Och sen så, om han är på dåligt med säger du bara choose happiness.
Vet du vad? Fuck you. Jag ska säga det till min son också. I choose happiness. Okej, Freddy?
Ja, alltså, för det, jag tycker det funkar. Vi får se om det funkar med mig imorgon eller bara en dags grej. Troligen en dags grej. Hörrni, tack att ni lyssnade. Vi hörs och syns.
Det gör vi.
Puss och kram. Puss och kram.
Vilket toppen avsnitt.
Verkligen. Det var bara on brand för din...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.